Välkomna ska vara till Whisky Weekly. Ganska lagom många släpp den här veckan ändå. Och vi ska prova två stycken. Och ja, alla kommer bli riktigt roligt. Det är en del sherry, det är lite djurigt. Nu åker vi. Mitt namn är Daniel Speyer. Och med mig är vanligt min kollega Jan Andersson.
Ho, ho, ho. Som vi säger så här års.
Ja, ho, ho, ho. Jag har haft en smärre förkylning och det sitter kvar i halsen. Även jag är inte snorig eller täppt eller sådär, men kan ju inte lova att sinnen är på topp idag, men jag ska göra mitt bästa ändå. Jag har ju doftat och smakat lite här innan och det verkar rätt okej.
Du är inte vid dina sinnes fulla bruk som vi brukar säga.
Nej, men det är inte många dagar per år.
Ja, men det är okej. Och ja, lite, kanske lite julton på whisky idag, men hellre julighet i whiskyn än i affärer och på radiokanalerna och så vidare. Så här i november i alla fall.
Ja, men definitivt. Det är lite tidigt när man går i vissa butiker och julskivorna är på och pyntet överallt. Och, ja.
Usch.
Ja, är det lite sådär. Men whisky kan man köpa redan nu och öppna vid jul. Det mår man ju inte dåligt av.
Nej, vissa behöver ju luftas fram till jul nästan. Kan tänka sig att det kanske vore att ta i med. Men ja, mer om det.
Ja, mer om det så småningom. Men det är 19 släpp den här veckan, varav 17 är single malt whiskys faktiskt. Och vi går väl rätt in i, ska vi börja på engelska landsbygden ifall du vill ta dig an Cotswold?
Ja, vi börjar, det är längst ner på min lista, så vi börjar åt fel håll där för min del. Men det går jättebra. Alltså Cotswold, alltså i all ärlighet så känns det som att det var ett tag sedan det kom något från Cotswold nu faktiskt. De har ju, är ganska nystartat engelskt destilleri och tycker det har varit väldigt mycket potential, eller till och med att de har varit riktigt bra ända från början, de whiskerna som har kommit. Så att nu är det väl egentligen första special releasen som kommer, alltså en liten specialutgåva. Såklart så går ju priset upp på en sån, men det är vi vana vid allting. Det här är ju, de kallar det för Harvest-serie, så det är väl en serie med flera som komma skall här nu. Men den här första då, det är väl egentligen en trippel när vi snackar fatlagring. Vi har grunden i bourbonlagrad whisky, sen har vi fat som, ja, vårt kända begrepp STR, Red Wine Cask, så shaven, toasted and recharred fat som ofta ger en, ja, men är ganska rå, ofta lite kolad ton faktiskt. Så även om det inte är någon rök bara i en sån whisky, så kan man få lite sådana toner kan jag tycka i ett hårt kolat fat eller STR-fat. Men sen är det dessutom så att det tredje fatet är whisky då, eller fat som har innehållit rök i whisky. Så det finns ingen rök i whisky, men en delmängd av whiskyn har alltså legat på fat som har innehållit lite rök i whisky. Så jag hoppas att vi ska få smaka på den här, det har vi inte gjort än. Men vad jag kan läsa mig till så känner man den här lilla rökpuffen i finishen. Och det tycker jag är något som är väldigt trevligt. Jag kan tänka mig att det här funkar väldigt bra till den här whiskyn. Så att ja, här får jag välja, så ligger den här topp 2 i alla fall den här veckan. Det är den och en till som jag är lite intresserad av.
Och den kommer alltså på onsdag den 15 på beställning. Och det är väl en NAS så vitt jag förstått. Och de tar 12,68 för den. Så det är ingen billig buteljering. Men det är 52,5%. Om det är fatstyrka vet jag inte. Men det ligger väldigt högt i alla fall. Mm. Så ja, men jag kan tänka mig att den är rimligt prissatt. Cotswold brukar inte vara billigt. För det är fortfarande ganska hypat alltså, och inte en jättestor produktion. Så att, eller jag vet inte vad de producerar idag, men jag tror inte det ligger jättehögt.
Nej, men de borde ha whisky upp till 8-9 år gammal nu i alla fall. Jag kan gissa på att det var något sånt sen de öppnade. Och anledningen till NAS är förmodligen att de har en del yngre sprit i också, och jag tycker ju inte att det är värdigt att skriva ut att det är 3 år på den, så det är säkert en mix. Men det finns säkert några av deras äldre droppar i den här whiskyn när den kommer ut för det priset, skulle jag gissa på. Så att jag tror inte det här är en NAS där man behöver liksom oroa sig för att nu försöker de lura en på sura pengar, utan har nog en magkänsla av att den här är nog, om den är värd 1200 kronor, det vet jag inte om jag vågar garantera, för det är ju ändå en ung whisky, men jämfört med andra destillerier som kommer med sådana här utgåvor så tror jag den ligger rätt i pris, om vi säger så.
Ja, men jag tror också att den kan göra. Men vi hoppar in lite grann på julligheterna, för nu kommer Big Pete Christmas 2023. Och för första gången faktiskt har de gjort en sherryfats finish. Och de skriver ju alltid på den här att det är fat från Ardbeg, Bumor, Kulila och Port Ellen. Eller including malts distilled, det kan ju vara flera va. Men vi vet ju det att det är ju liksom inte 20 fat Port Ellen, utan de kanske har ett fat som de tar en tesked i varje års blandning, misstänker jag, bara för att liksom kunna säga att yes, Port Ellen i våra whisky, jädra vad bra det är.
Ja, något sånt. Och nu vet jag inte om det är bra bara för det portellen är heller för den delen. Det är dyrt för när portellen är möjlig. Jag kan inte nödvändigtvis bra skulle jag säga.
Nej, precis.
Men det är min smak.
Ja, men jag tycker den här serien har varit en riktigt bra ailarökare. Spännande att se nu liksom hur mycket kärrefatsinslag det blir. 749 kronor i alla fall. 54,8% 70s och kommer måndag på beställningssortiment. Och ja, jag tycker att för 749 kan den här vara ett ganska bra kort om man gillar det. För du brukar hyfsa kraftröka de flesta utgåvorna. Så.
Ja, men det brukar det vara. Och jag tillhör väl skaran som inte riktigt har alltid varit förtjust i de här. Utan jag tycker de är ganska råa, ganska grova. Och jag saknar någon fin känsla i dem. Så att, absolut, för de som gillar det rökiga råa så kan det vara något av de här. Men för min personliga smak så har de aldrig slagit till med en riktig homerun tycker jag inte på de här.
Nej, men du har väl rätt i det du säger, att det är ju lite box på näsan whisky, och det är ju det de utger sig för att vara också. Så. Nej, men man ska verkligen gilla lite yngre råbarkad Isla whisky för att tycka om den. Något annat lite mer mogen Isla whisky, det kommer från Kill Homan, som inte längre är det yngsta destilleriet på Isla då, men jämfört med de andra traditionella är det ju fortfarande väldigt ungt. Men nu kommer det en till single cask exclusive for Sweden. Det är en 12-årig historia lagrad på ex-bourbonfat. Jag menar, 12 år, nu börjar vi ändå snacka respektabel ålder här, så att det är lite kul att se tycker jag.
Ja, åldern är mer respektabel än priset kan jag väl tycka även här. Alltså, ja, jag ska inte säga att det är hutlöst, det är det absolut inte för en single cask så pass gammal just från Kilchoman. Hade det varit en Ardbeg eller en Kulila eller något som hade kommit med den här så hade man ju ifrågasatt lite grann. Men visst, 16,99 för den här då, det får ju vara vad det är då. Men ja, det börjar Kilchoman tycker jag börjar leverera med åldern. Jag tyckte de var lite väl unga och spretiga, men det är klart att det är personlig smak bakom det liksom. Så att, ja, varför inte?
Ja, men faktiskt. Och den kommer på webblanseringen tillsammans med två andra Kilchoman, och de kommer med sin 13:e utgåva av den här 100% Isla, vilket man kan säga är deras motsvarighet till Springbanks Local Barley. Och här är ju då liksom, de tar allting lokalt ifrån Isla, torven naturligtvis, men även kornet då, och så vidare. Så den kommer för 9,99, 50% alkohol, och sen kommer deras PX Sherry Cask Matured för 1099, även den på 50%. Så de kommer på webblanseringen på torsdag. Värt att nämna. Sen har vi en till, ett yngre destilleri får man väl ändå säga. Det var Fetterkern som kommer med en serie. De har släppt några andra Warehouse, ja, var det nu, 1, 2 och sånt där. Men nu kommer Warehouse 14, batch 1. Och den är då framförallt lagrad på bourbonfat. Sen så har den en finish på tre olika ölfat. Eller det är first och second fill bourbon. Och sen är det finish på stout, mörk och ljus ale. Så det är alltså ölfats finish. Och då tänker jag liksom onekligen på Glenfiddich IPA. Vilket, det är en ganska lätt whisky som många Glenfiddichs är. Men jag tyckte ändå att den, för vad de presenterade som, kanske inte smakade IPA direkt. Men man var rätt okej whisky. Och det här lockar lite grann att se liksom lite kraftigare ölsorter. Men jag menar porter och stout, det är ju, eller dark ale och stout, det är ju ändå lite mer tryck i de ölerna, smakrika. Så att, ja, något sugen ändå.
Vi har ju börjat synkronisera oss lite då. Vi har suttit för mycket med varandra, men där särskiljer vi oss ganska mycket. Jag tyckte nämligen att den där Glenfiddichen, den smakade IPA och var inte god. Det var lite tvärtom där. Ja, nej, jag håller med lite suspekt. Men Fetterkern, kul att det kommer lite därifrån. Ganska diskret, ganska mild whisky ska jag säga, som röd tråd. Så att med det här med lite experiment, absolut, får de till det, så why not? Så att det här är väl, ja, den här är väl den andra på min lista från den här veckan. Så den här skulle jag vara riktigt sugen på att testa.
Ja, men faktiskt. Jag menar 9,49 på tillfälligt sortiment, och då är det ju på fredag, törs jag nästan säga utan att titta i kalendern. Jajamän, det är fredag då. Kommer då dyka upp på hyllorna lite här och där. Jag vet inte hur limiterad den här är. Cotswolden var 5,000 flaskor, men den här törs jag inte säga hur många flaskor de har gjort av den. Ja, men den är jag lite sugen på faktiskt. Skulle jättegärna smaka den. Kanske inte kommer springa och köpa en flaska. Men ja. Fetterkern, jag behöver bygga på sortimentet där också. Jag har smakat otroligt få. En som jag definitivt kommer ihåg, kan ha provat någon till på någon mässa, men ja, lite oklart. Mer då, innan vi går in på provningen. Vi har faktiskt Ingelred, eller Ingelred. De har ju släppt lite Ben Nevis whisky förut. De släpper mera nu, och bland annat en 21-årig historia som har legat 10 år på bourbonfat och sen så 11 år på rödvinsfat från Kalifornien. Och det är totalt 210 flaskor som de har fått ur fatet på 46,4%. Och det här, visst, den kostar 2117, men det är en hundring per års lagring. Så att på så sätt så är den ju inte liksom dyr egentligen, men det blir ju ändå dyrt, för det är över 2000 kronor för en whisky. Mm. Men en del Ben Nevis är ju så jädra gott. Alltså, den här, tänker jag, den här kombinationen, den kan vara riktigt fin.
Ja, jag tror på kombinationen. Jag har provat några Angel Red och inte så här hoppat över taket av glädje på alla faktiskt. Utan det har varit lite upp och ner, tycker jag, deras standard. Men jag tycker konceptet låter jätteintressant. Det håller jag med om. Jag tror Ben Nevis på Red Wine Cask, det kan vara en riktig succé.
Ja, men faktiskt. Och sen kommer ett gäng från James Eady, vilken är vid det här laget en bra meriterad oberoende buteljerare. Och nu kommer det lite single casks. Men varken du eller jag hittar något som vi kände så här prismässigt stack ut. Och vi känner lite för lite till om James Eady för att kunna ropa ut någon specifikt där. Men ni som gillar James Eady, ni ska veta att de kommer på beställningssortiment på den 15, alltså på onsdag. Så det kan vara värt att gå in och kolla det.
Ja, nej, det kommer inte hamna på min köplista något.
Nej, vi får se. Men nu är det väl dags, va? Då blir det lite High Coast Chevaleresk. De avslutar nu sin serie här med vintersläppet som heter då Inverno, alltså vinter på italienska. Och det här är en riktigt rolig fatkombination. Du, Jan, sa att du inte hade fått info, eller du hade fått infokatalogen men inte läst den.
Ja, men det har jag gjort lite grann och så nu har jag tjuvat, men jag var faktiskt lite inne på rätt spår faktiskt, på vad det var för något, det måste jag säga, att det var en mix framför allt, och jag skulle inte varit förvånad och att det var lite rågek med i den, för det finns ganska råa toner i den, och det stämmer ju hyggligt bra då.
Ja, men precis. Det är då 60% kan man säga lagrad orökt recept, lagrad på PX-fat, och 40% orökt lagrad på ny amerikansk ek. Sen så är det så att båda de här faten, det är två fat som ingår i den, är förlagrade på bourbonfat. Och jag vet inte hur länge, så man kan säga att det är en finish eller en väldigt lång andra lagring mest troligt, för att det ena fatet är 9,28 år och det andra är 10,87, så en snittålder på i princip 10 år. Som alla andra i den här serien kostar den 1250 spänn, 50 centiliter. Lanseringen är den 15 november och det är ett hemligt beställningsnummer som man får via Chevaleresk sociala medier, eller även om man är med på, jag tror, jag ska inte svara, men förut har High Coast mailat ut också till de som prenumererar på deras insider-nyhetsbrev där, så det bör komma där med. Ja, det är väl det vi kan säga om whisken i princip, det är inte så mycket annat att berätta. Jo, den här detaljen, det som gör den extra rolig, det är att det är första gången det kommer en whisky från High Coast med den här kombinationen. Det vill säga PX-fat och ny amerikansk ek. Det har de inte släppt förut, så det är den första, okay, första av den kombon.
Ja, den är ju oerhört bronsig och trevlig färg på, ska jag säga.
Det är den verkligen. Och, men det var den här du sa, vissa behöver lufta till jul, va? Och nej, men den här behöver verkligen minst en kvart innan man ska börja säga någonting om vad den luktar. För den är lite instängd i början, och du sa att den var nästan kemisk. Och jag håller med om den är så instängd så den får lite... Den görs inte rättvisa när den är nyhälld, så kan jag ju säga.
Nej, och det har faktiskt varit lite röd tråd, tycker jag, på hela deras serie. Att det är whisky som behöver luftas.
Ja, man ska sitta länge med den.
Och det är ju en sån här grej, alltså... Egentligen kan man ju ha med det när man bedömer whiskyn liksom, för att det är ju inte ofta du bara, men nu ska jag låta den här whiskyn ligga och lufta en halvtimme innan jag rör den. Det är ju sällan det funkar så för människor i vardagen, och gör man det inte, ja, då kommer man kommer helt enkelt få uppleva en klart sämre whisky i det här fallet. Så att egentligen är det ju lite negativt att det är så pass högt krav på att lufta en whisky, kan jag tycka, men nu har vi gjort det och vi bedömer den ju ut efter vad vi sitter med.
Ja, och jag ska säga också, den är på 51,1%, och jag tycker att den är väldigt god på de procenten, men jag personligen föredrar att vattna ner den några procent, så jag har haft i inte en tesked vatten, men inte långt därifrån heller för att få ner den.
Nej, men du behövde luft och ett par droppar vatten för att liksom få fram cherryfrukten i det. De här liksom kryddiga, juliga tonerna. Det var ganska mycket, den var lite kemisk som sagt i doften, och det var ganska mycket råhet och ekighet från den amerikanska eken. Mm. Så att den behöver det för att harmonisera, så tycker jag, i munnen och näsan.
Framförallt tycker jag också att vaniljen har ju kommit fram något otroligt med luftningen. Den har ju tagit flera kliv framåt för mig och blivit väldigt behaglig. Det finns fortfarande ganska mycket alltså fatinslag från amerikanska jäcken, men det är inte alls att det är påträngande eller för mycket. Och så då med den här PX-sötman som är i vissa drag även så här vinös till och med, men väldigt rund och söt, och ja, det lyser igenom både bourbon, alltså lite päron, äpplen, men framförallt så är det liksom cherryfrukterna, va? Det är röda bären, det är väldigt söta, nästan sultana russin, och jag tycker den är väldigt behaglig på näsan.
Alltså jag håller med dig stort, jag tycker den är ganska chokladig, både i konsistensen och tonen, men den är inte oljig, det finns en len strävhet i som är totalt motsägande liksom, men ganska speciell känsla, men mörk choklad, både i smaken och lite känslan när man dricker den. Och det är väldigt trevligt, så överlag håller jag med dig, och hela den här serien har ju varit riktigt, riktigt bra, men jag tycker tyvärr att det finns pyttelite kemisk ton från kvar, även med luft och vatten från, och dess, min gissning är att det är från sherryfatet, för att det här har jag känt lite grann i några så här privatlagrade sherryfat som har kommit från High Coast, att det finns en pyttelite kemisk ton i den är inte stor och den är inte framträdande speciellt mycket nu när den har luftats och vattnats, men den existerar fortfarande i bakgrunden. Det är ingen jätte downside, men det är en pytteliten sidonot på den här.
Jag tycker inte, jag har inte den off-noten, så jag antar inte lika känslig för just de smakerna. Men det är en bra flagg där för de som faktiskt är det då. Men finishen skapligt lång faktiskt, riktigt lång och behaglig. Ja. Även där är den krämig, lite lätt brännande initialt i finishen, men det lägger sig väldigt fort. Så ja, och den är inte bara chokladig och så i smaken. Alltså, bourbon-tonerna tycker jag balanserar väldigt bra.
Mm.
Eller bourbon, alltså amerikanska eken balanserar PX-sötman väldigt bra, så man får liksom fatkaraktären som tonar ner något som annars skulle kunna vara otroligt mycket sötare.
Nej, alltså det är en bra, det är en välkomponerad whisky, och den är bra. Så att jag menar verkligen att det bara är en väldigt, väldigt liten liksom sidonot på den här. Det är inget som skrämmer mig, det är inget som liksom tar över på något sätt, men de andra som har kommit har ju varit nära på perfektion från High Coast, liksom vad det går att skapa med High Coast whisky. Och den här får bara något snäpp därifrån då, på grund av det. Men det är inte mer än så. Så vi snackar liksom betyg, så är ju den här över 85 också. Så pass bra är den här.
Ja, men det tycker jag definitivt.
Den kommer upp i 90, det vet jag att någon har gjort. En har varit upp i 90, vet jag. Men den här, den kryper över 85-gränsen för mig upp till en 86-a. Den kommer inte längre. Och hade den inte den där kemiska noten varit där, den har nog varit 87-88.
För mig som inte har den, jag tänkte säga att den här ligger 88-89. Den här är i stunder 90 poäng här, förutom den lilla bränd, eller den är lite het liksom initialt i finishen. Den får 89 för mig. Den kommer så högt så att...
Ja, den är bra.
Ja, är riktigt bra. Alltså det är ju en riktigt bra serie. Sen tar de också betalt för den. Alltså 1250 för en halv liter. Då snackar vi även att ja, det blir dyrt literpris. Så är det, men...
Vad sa du han kostade? Vad gick han på? 1200?
1250. Samma som de andra har gjort i serien.
Ja, det var det 5-2 och så. Ja. Nej, men det är alltså... Jag tycker ju hela serien, det är ju bland det bästa som har kommit från High Coast. Liksom. Det är ju en oerhört hög nivå.
Ja.
Måste jag säga. Så att det är en imponerande serie. Och den här är inte oimponerande heller. Den är en riktigt bra whisky.
Ja, den har en bra nötighet också vill jag säga på näsan. Ja. Mandlar och hasselnöt har jag.
Jag ska gissa på att det är många som efter lite luft inte kommer känna den där kemiska tonen överhuvudtaget. Men jag är lite känslig för den.
Nej, den är riktigt bra. Den är riktigt bra. Det här är en riktigt bra vinterwhisky. Den är liksom söt och kraftig. Den här kan lyfta humöret en liten både ruggig höstnatt och en kall vinterkväll. Va? Så att,
Oj, du jävlar i havet.
Kul avslutning i serien. Men nu ser du jävlar i havet. Nu har vi alltså gått vidare på nästa whisky. Och då är det en Gordon MacPhail. Det är Ball Blair. Och det har vi inte sett på bolaget så mycket som vi gjorde för bara några år sedan. Va? Så det är kul att Gordon MacPhail kommer med en. Och det är en 1990, alltså 32 år gammal. Den är buteljerad i fjol. Och det är en Refill Sherry Butt. Även den här har ju en otrolig färg på sig. Va? Alltså väldigt mörk och bärnstensfärgad mer.
Ja, den är lite mer brun.
Ja, mer brun är den. Priset för den här 32-åringen är 9999, kommer på webblanseringen, men det är ju med marginal den dyraste whisken den här veckan, men även den äldsta faktiskt med god marginal, så ja, vi får väl se alltså, om den är värd eller inte, va?
Bourbon är ju ingen billig whisky, och som du nämnde, alltså Bourbon har ju slutat att sälja till bolaget, så vi får ju bara independent bottlings från Bourbon, och det är ju väldigt, väldigt sällan, ska jag säga, vad det är, en, två om året vi ser. Jag tror inte det är mycket mer än så. Så det är en ganska rar whisky. Och jag gillar ju Bourbon, jag gillar den här stilen av whisky som är icke-rökig, fast du får lite sådana maritima, lite havsliknande toner i. Alltså det finns lite sälta, det finns nästan lite, att det luktar lite hav om den liksom. Och det har du exempelvis i Old Paltney, du kan hitta det i Campbelltown whiskyna och lite sådana kustdestillerier. Och det är ju trevligt.
Men sen så har den här en ganska unik kryddighet som är en, alltså jag kan bara säga kryddighet, jag vill inte säga att den är orientalisk eller sånt, men den är liksom en örtkryddig, kryddig ton i sig som ändå är ganska signifikant.
Och sen har det är ju oerhört mycket fat i den här, alltså det är inte så att den är överfatad, att det är beskhet, men det är ju oerhört mycket fat i näsan liksom.
Det är det definitivt.
Ja, sen kommer det lite citrus, lite örter, lite havssalt.
Ja, men den har ju gamla kärretoner i sig också. Alltså det är liksom inte så här unga, pigga bär eller russen eller sånt. Utan det är mer liksom så här gamla, lite dammiga dadlar och annat, va, som kommer springande så här.
Det låter ju inte gott, man säger dammiga dadlar, men det är ju när man menar det.
Ja, det kanske var dåligt ord du har. Nej, det doftar gott, det gör det.
Mm. Nej, men det är bra fatkaraktär på den här. Alltså, det är oerhört mycket och överväldigande, men det är fortfarande trevligt. Det är inte liksom... Den dödar inte allting annat, utan det finns ju klara sherrytoner, det finns lite rostade toner, det finns en väldigt mörk fruktighet. Klart det är torkad och dammig frukt som Daniel säger, det är verkligen lite dammigt, lite vaxigt i ton.
Mm. Ja, de har faktiskt fått in lite vaxighet i den också, inte jättemycket, men en lätt touch sådär, ålderstecknen är där, verkligen.
Ja, det brukar bli lite så här båtfernissa tycker jag när det kommer upp i lite äldre sherry whisky, så det börjar ju komma i den här. Värre har man ju känt liksom än den där lilla touchen.
Ja, nej, här är det ju inte något som stör, utan jag tycker att här är ålderstecknena på rätt sida gränsen, eller rätt sida staketet, vad man nu ska säga. Och lång finish. Citrusen har klivit upp mer nu i näsan efter att jag smakade på den. Även cherryfrukterna, nu är det nog lite mera russin karaktär också.
Alltså men det finns ju egentligen ganska, det hade jag inte gissat på, men det finns ju en råhet i den här faktiskt. Jag har suttit och druckit en precis med amerikansk, eller... ny ek, och den här finns ju en klar råhet i också tycker jag, som jag är förvånad över, som jag inte är riktigt säker på att den hör hemma och passar in jättebra i den här.
Ja, men den är också väldigt stark den här, jag ska nog vattna ner den här lite mer nu, den här kom in på 58,2, jag hade bara haft i en dropp eller två här när jag doftade och smakade in initialt nu, så nu tar jag lite mer för att veta att jag kommer ner under 50 i alla fall, eller i trakterna där kring.
Alltså den är ju bra, den är jättebra, den är jättegod, men jag tror kanske jag hade förväntat mig ännu lite mer av den.
Ja, alltså så här pass gammal Bourbon vill man ju ska vara ett mästerverk.
Ja, det når ju inte riktigt dit, det gör den ju inte. Jag tycker liksom vi snackar våran skala att ja, den kommer upp till 90-strecket där alla sådana här bör komma. Men 95 är ju faktiskt inte i närheten av, känner jag.
Nej, så högt ska det nog inte. Men vi får se nu när jag har vattnat den. För nu vart det ännu mer sherry. Vi får se ifall fatkaraktären har tonats ner lite. För ja, men den är bitvis väldigt mycket fatkaraktär på de högre procenten.
Jag tycker inte han gör det. Jag tycker fatet följer med i vattningen också. Händer inte så mycket. Den blir lite svagare.
Mm. Eller mer svagare, men den blev också oljigare av någon anledning när jag vattnade ner den. Den var ganska tjock innan också, men jag tyckte den blev ännu lite tjockare. Men det här fatet finns där faktiskt, och det är lite för framträdande för att det ska vara ett riktigt mästerverk. Men den är fortfarande en riktigt bra whisky. Alltså nu när vi klankar ner på så här gammal whisky, det är ju för att vara... Ja, det är ju petitesser egentligen. Men någonstans måste man ändå avgöra så här, vad det är svinbra, och vad det är riktigt bra och vad det är bra. Och då sitter man i de här konstiga diskussionerna. Mm.
Den kryper upp strax över 90 den här, så det blir 91 för mig. Den kommer tyvärr inte längre. Jag hade nog gissat på att den här skulle vara närmare 95 faktiskt, men nej, den kommer inte längre än 91.
Ja, men jag är helt enig i betyget på den här. Det är 91, riktigt bra whisky, men vi hade hoppats på ännu mer, va? Så att ruggigt bra, jädrig kul att få provat. De som köper den och öppnar den kommer inte att bli besvikna. Det kan jag ju lova ändå, för att då går man in med, man kanske har lika höga förväntningar, men om man ändå betalat för den får man ju med sig den upplevelsen att det ska vara bra. Då säger ju gärna låten också att det är bra.
Ja, men det är bra. Liksom. Det är inte exceptionellt, men det är bra.
Ja, är riktigt bra
Men
whisky.
man måste klara en hög dos ekighet till, annars kommer man inte uppskatta.
Och gå tillbaka
Åh!
till High Coasten nu. Jädrar
Ja, fy
mycket
fan,
valnötter och även banan.
jag har en promille av en centiliter där, tror jag. Ja, vad jävla vad bananen det var i glaset då.
Ja, otroligt mycket.
Helt galet. Det hade jag inte gissat på. Vaniljbanan i någon sorts kastardkräm vart i glaset.
Ja, verkligen. Och om det är den extra tiden eller mest troligare att vi har precis druckit den här Ballblarren som gör det, men vilken häftig upplevelse att den tog det här steget. Och gillar man whisky med banan, då är det här att om det är det som är kriteriet för en bra whisky, då hade det varit 95 plus på den här doften.
Precis. Häll upp en halv centiliter och låt den ligga en timme så får du en bananwhisky. Hör du bra det, Daniel? Det var trevliga grejer den här veckan med.
Det var det verkligen. Alla ni där ute, skål på er och ha en trevlig whiskyvecka.
Salut.